Det här är Fråga kriminologen special med Fatima Adberg och Ola Lagerström. Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. För precis 2 veckor sedan, den 4 februari, så klev in en 35-åring på en konvuxskola i Örebro. Han var verkligen beväpnad till tänderna. 10 personer sköt han ihjäl. Fatima, är det här det värsta massmordet vi haft i Sverige?
Ja, det är ju det. Hittills, får jag lov att säga.
Är det en terrorattack?
Ja, om man med terrorattack menar en attack på liksom de grundläggande värderingar vi har och det vi upplever att vi ska kunna förlita oss på inom ramen då för det demokratiska samhälle vi lever inom, så får man väl betrakta det som en terrorattack. Men det här händelseförloppet uppfyller ju inte alla kriterier för att det ska utgöra en terrorattack. Och det kommer heller inte att gå till åtal på något vis, för att gärningspersonen är ju död.
Rickard Andersson som han hette. Hur är man funtad om man gör något sånt här?
Ja, först kan man ju konstatera att det här är ju ingenting som... Det är ju inte så att man på måndagen lever ett alldeles utmärkt liv och trivs med sin tillvaro. Och sen på tisdagen bestämmer sig för att nej, men jag tar nog lite vapen och går ner och mördar ett antal människor och sen tar mig själv av daga. Utan det här är ju någonting som växer fram under en längre tid.
Av vad?
I det här fallet, som många gånger annars, så handlar det ju om en individens sårbarheter. Återigen, här handlar det om i grund och botten en diagnos som naturligtvis inte i sig själv leder till att man blir våldsam och farlig för andra människor. Men kombinerat då med ett utanförskap, att man hittar inte sin plats i tillvaron. Man har inte fått det stöd och den hjälp man hade behövt. Och omgivningen har inte varit lyhörd för att den här personen successivt börjat må allt sämre. Och sen faktiskt... Det som gör att just den här händelsen får såna fruktansvärda följder, det är ju det faktum att gärningspersonen har tillgång till vapen. Ett effektivt automatvapen och dessutom på laglig grund.
Sårbarhet, säger du, Fatima. I klartext menar du ensamhet eller?
Ja, alltså det är en faktor, helt klart. Ensamhet kan man säga är ju resultatet av den här situationen som Rickard har befunnit sig i. Ja, det har varit uppförsbacke för honom att hitta sin plats och att fungera då inom ramen för majoritetssamhället. Följden av det har blivit då en ensamhet, ett utanförskap. Och här borde man ju naturligtvis ha varit uppmärksam och fångat upp. Och...
Men det steget att vara ensam, att känna sig utanför, att man har ingen, man tillhör ingenting. Steget till att ändå beväpna sig, gå in på en skola, jag hänger inte riktigt med.
Nej.
Fattar du, Fatima?
Nej, egentligen så gör jag väl inte det. Däremot så kan jag ju konstatera att precis som i det här fallet, som är många andra fall i andra länder men även då i Sverige, så bland det farligaste du kan träffa på, det är en människa som upplever att han eller hon inte längre har någonting kvar att förlora. Att oavsett vad de gör så kan det inte bli bättre. Den desperationen är farlig. Och sen kombinerar du den då med att i det här fallet och i några andra fall vi har sett, så har alltså gärningspersonen haft tillgång till vapen.
Och det har en gemensam nämnare då till massmordet i Falun som vi ska prata om nu. Vi snackar juni 1994. Då var det 7 döda. Den skyldige i det fallet, han sköt inte ihjäl sig utan kunde gripas levande. Mattias Flinken, 24-åring. Fatima, i korta drag, vad var det som hände den där sommarkvällen i Falun 1994?
Då inträffade, enkelt uttryckt, det värsta massmordet i Sverige i modern tid fram tills nu då i januari 2025.
Och vad föranledde det massmordet?
Det var en fänrik, Mattias Flink, som var förlagd vid Dalregementet i Falun. Han hade ju då under en tid innan den här händelsen uppvisat ett dåligt mående. Och han hade också då en relation med en flickvän som var turbulent. Och just den här kvällen när incidenten inträffar så har flickvännen slutligen gjort slut med honom. Och det här har fått till följd att Mattias Flink förföljer flickvännen och hennes sällskap till diverse olika krogar i stan. Och han beter sig så apart, och vid ett par tillfällen så är han både alltså utåtagerande och våldsam. Så att han blir utslängd ifrån de här krogarna. Och slutligen så bestämmer han sig för att ta sig tillbaka till regementet, och där väljer han att hämta sitt tjänstevapen, en automatkarbin, alltså en AK-5. Och så ger han sig ut i natten med den då. Och första anhalten, det blir Stadsparken. Och där kommer han då att skjuta ihjäl 5 unga kvinnor som tillhör Lottakåren. Och sen så går han vidare ut i Falun och skjuter emot de personer som kommer i hans väg. Han skjuter ner en cyklist, han skjuter på en person som befinner sig i en bil. Han dödar 7 personer sammanlagt, det är 5 kvinnor och 2 män. Och han skadar ytterligare 3. Och så småningom så är det så här att polisen skjuter ner Mattias Flink och får stopp på honom på det viset.
Den polisen, han heter Olavi Blomfjord. Vi ringer honom.
Olavi?
Ja, men hejsan Olavi, det är Ola här.
Hej, hej.
Hur står det till med dig?
Jo då.
I studion sitter också Fatima Adberger. Ska ni säga hej till publiken?
Hej.
Hej, hej.
För 30 år sedan så skrevs du in i svensk kriminalhistoria.
Ja, precis, det stämmer.
Du jobbade som polis.
Ja.
Och du fick åka ut på ett stort uppdrag. Vill du berätta, hur började den där arbetsdagen?
Hur arbetsdagen började? Ja, den började med att jag hade bestämt att jag skulle betala tillbaka ett arbetspass till en kollega som jag hade bytt med tidigare. Och så kände jag att jag började få lite ont i halsen. Jag tänkte, jag åker till jobbet och gör det här nu. För annars, ja, de blir kort om folk och så får jag ändå göra tillbaka det här någon annan gång. Så det var inte värre än att jag åkte i alla fall. Och jag skulle göra ett förstärkningstjänstgöring då. Som vi hade då från 06-03. Så fram till 22.00 så åkte jag i en piketbuss uniformerad. Och sedan så blev jag utav vakthavande befälet satt tillsammans med Bernt Bergström. Och skulle åka civilt resten av kvällen då. Så bytte om till civila kläder och så åkte vi en civil bil. Bernt skulle sluta vid 2. Så en stund innan 2 så åkte vi in och rustade av. Och jag var så att säga standby en timme till då.
Utifall att det skulle hända något?
Ja, precis. Och bytte om då till uniform igen då. Men vi satt där och snackade lite. Och sen kommer vårt vakthavande befäl in och säger att vi får gå ut till Ljusgården som är vår reception och ta upp en anmälan om någon misshandel. Så där fanns då en kvinna i sällskap med 4 andra.
Vad berättar de för dig?
Ja, de berättar om den här fästmannen / pojkvännen som den här kvinnan hade då. Att han hade betett sig väldigt konstigt och märkligt. Och han hade även misshandlat med kompisarna för några dagar sedan och betett sig väldigt märkligt den här kvällen.
Mm.
Så det framkom väl att det var en man som inte var i särskilt bra psykisk balans. Och då kom vårt befäl ut i Ljusgården och sa att vi fick lov att avbryta den här anmälningsupptagningen. För att det är skottlossning uppe i Stadsparken och vi vet att det är minst 5 människor redan skjutna till döds.
Och Olavi, när du fick höra det, att nu är det skarpt läge här, nu är det allvar.
Ja.
Hur tog du in de orden, det är skottlossning i parken? Hur tog du emot det beskedet?
Jag tog det emot så här att i och med att vi hade fått kännedom att den här personen var militär själv och att det var uppe i Stadsparken och ligger precis granne med regementet. Och att hon också då skrek rätt ut att det är han, det är han.
Hon som du precis hade tagit upp en anmälan ifrån.
Hon gjorde alltså den här kopplingen där hon stod?
Ja, hon gjorde den kopplingen då.
Ja. Ja,
precis. Och det gjorde ju inte jag, utan jag tänkte så här att ja, det är stadsparken, det är skottlossning. Och det skulle kunna vara den här mannen, men det var liksom en, vad säger jag, en misstanke att det skulle kunna vara vem som helst.
En terrorist, kanske?
Ja, då var väl inte terrorister så särskilt utpräglade i Sverige 1994.
Nej.
Utan det har väl hänt liksom lite andra saker också med folk som har röpt amok med skjutvapen och knivar ändå.
Så du och Bernt?
Bernt tog upp det här sällskapet högst upp i vårt polishus. Vi har en kafeteria där de fick sitta. Och jag gick för att hämta ett förstärkningsvapen och vårt vakthavande befäl hade sett till att det skulle finnas ett förstärkningsvapen kvar. De andra fyra k-pistarna, de var redan ute och det hade de uniformerade poliserna tagit hand om. För de var också inne på ett litet avbrott. Så det var ju otroligt förutseende av vakthavande befälet att civilpatrullen ska också ha en k-pist. Och sen så tog jag också två skyddsvästar. Vi hade inte personliga egna skyddsvästar så då, utan då fick vi ta dem vid skarpt läge så att säga. Så jag gick med de där två skyddsvästarna. Jag hade satt på mig den ena och den andra i armen och sen så k-pisten i den andra. Och sen så började mitt hjärta att slå våldsamt. Så det blev ett adrenalinpåslag. Och jag gick ner för trappen ner till källaren. Och jag var troende så jag bad. Alltså det blev som ett samtal bara. En fråga. Har du berättat mig för det här som vi ska ut på nu? Är det därför jag alltid har tagit vapenövningar på allvar? Ända ifrån polishögskolan också och utvecklat min skytteteknik. Och alltid gett mig här i de här olika scenarierna som våra vapeninstruktörer har lagt upp.
Fick du något svar av Gud?
Ja, inte just då. Och sen så fortsatte jag att be att må ingen mer människa bli skadad eller dödad, men må din vilja ske i Jesu Kristi namn. Skydda alla poliser i det här uppdraget.
Mm-hmm.
Jag satte mig i polisbilen och där hjärtat fortsatte att dunka och slå. Det var som en våt filt av lite tung ångest som låg över den. Jag har aldrig haft ångest, så jag vet inte om det kan vara det, men det kändes som så.
Och du måste ju ha känt att nu kanske jag möter döden.
Ja.
Hur var det att känna så, Olavi?
Ja, vänta. Jag ska berätta färdigt. Du går händelserna i förväg.
Ja.
Och då bad jag en andra gång och då bad jag några strofer ur psalm 23 i Saltaren i Gamla Testamentet att Herren är min herde, mig ska inget fattas. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal ska jag ingenting frukta. Ty du är med mig, din käpp och stav tröstar mig. Hjärtat fortsatte dunka och slå. Jag körde upp mot den yttre porten och så bad jag en tredje gång. Då kände jag bokstavligen hur det här hårt dunkande hjärtat med adrenalinpåslag från 140-150 hårda slag sjönk ner till normala ungefär 100-110.
Så du upplevde ett lugn inom dig helt plötsligt?
Ja, i och med det här svaret jag fick. Och all den här ångesten och den här oron jag kände, den liksom bara rann av mig. Och i min själ eller i varenda cell i hela min kropp så kom det ett svar. Inte som en röst utifrån utan inuti mig. Och det var att du kommer att få möta den här mannen som har gjort det här. Och sen ingenting mer. Och då tänkte jag så här att ja, även om jag kanske kommer att dö snart, så är jag i trygga händer.
Ja, svårt att sätta sig in i den stunden.
Ja.
Jag delar ju Olavis tro.
Mm. Så att kan du förstå honom?
Jag förstår precis vad han går igenom i det här. Vad jag funderar på, är det här första gången i din karriär som du står inför att du kanske behöver avlossa ett skarpt vapen mot en människa?
Ja, det är första gången.
Ja.
Det är första gången.
Ni satte er i bilen, rullade mot parken, va?
Ja, vi rullade in mot centrum först.
Okay.
Vi ville tömma centrum på folk då, eftersom vi hade fått indikationer på att det kunde ha gått ner mot staden.
Okay.
Så vi ville ju inte ha några människor gåendes upp mot stadsparken och röd zon så att säga då. Så det var en del folkgrupperingar där fortfarande på Stora torget då.
Och det måste ju ha tagit några minuter att rensa upp så att säga.
Ja, det gjorde det ju. Och en del ville inte tro på det där riktigt. Liksom, nej, inte i Falun heller. Våran lilla lugna stad. Ja, men jag skramlade lite med den här k-pisten från och då var det som att de studsade till och insåg allvaret i det hela. Så de gick åt det hållet som vi hade angett då.
Just det.
Och vi åkte vidare och sedan så kom vi runt och stannade till vid det som var uppsatt som en slags brytpunkt. Så det var fler poliser där och ambulanser. Och det är alltså då mitt på en gata, mitt emellan dåvarande regementet och lasarettet. Så man har liksom stadsparken alldeles intill där då. Då hade det inte gått kanske mer än 20 minuter. Bernt gick ut ur bilen för att fråga den utsedda insatschefen, den polisiära insatschefen för det här. Om han hade då arbetsuppgifter åt oss. Han fick inget svar av honom, utan det var ju ganska så kaosartat just vid det här tillfället. Och det är inte så underligt heller. Jag menar, det här är en otroligt exceptionell händelse och jag ser de här 5 döda kropparna som ligger på den här grusade gången i stadsparken, filtar övertäckta.
Går det att ta in ett sånt scenario liksom i ögonblicket eller blockerar man?
Alltså jag kände att jag liksom blockerade just där, den här hemska med döden och så.
Mm.
Utan jag fokuserade på uppdraget. Så Bernt kom tillbaka till bilen och vi började diskutera om vi skulle in till akuten för att börja identifiera döda. Men vi beslöt oss för att nej, på så sätt så får vi inte fast en gärningsperson som går omkring med ett automatvapen i Falun och skjuter ihjäl folk.
Ja, just det.
Så att vi ska ha tag i den här som har gjort det här.
Visste ni då var Mattias Flink befann sig?
Nej, det visste vi inte. Så vi började leta efter en observationsplats som skulle vara lämplig. Vi skippade 2 stycken och så hittade den här tredje och det var då promenaden heter gatan. Så bakom oss har vi järnvägsstationen och sen är 400 meter frisikt, det är en allé. Och vi hade ju fått kunskap om att det hade kunnat gått ner mot stan då, den här gärningspersonen. Lite som döda människor var, alltså de 5 uppe vid stadsparken och sen så var på en gata som leder ner mot stan. Så var det 2 ytterligare dödade personer.
7 stycken totalt?
Ja, 7 stycken totalt. Och en svårt skadad då, Marika.
Okej.
Okay. Som överlevde. Så jag parkerade bilen och slog av motorn. Och framför oss då har vi också då en järnvägsviadukt. Och vi sitter i bilen. Fåglarna kvittrar och jag tänker på hur fåglarna kan kvittra en sån här morgon när något sånt här hemskt har hänt. Och när vi har observation där då, så får vi också veta att det vapen som har använts är ett vapen då som har kaliber 5,56 och det är exakt överensstämmande med det som svensk militär har som automatkarbin. Nummer 5 då, som den heter då.
Så då förstod du att nu har vi med en militär person att göra, möjligtvis?
Vi har sannolikt med en militär person att göra. Vilket då också ytterligare förstärker att det skulle kunna vara den här personen då som ni nämnde vid namn.
Och en militär som är utbildad på automatvapen är ju naturligtvis mer farlig att möta upp än en, ska vi säga, en ensam galning.
Ja, han var alltså då, enligt uppgift så han var ju också då instruktör på det här vapnet. Och mycket omtyckt instruktör och en väldigt duktig instruktör. Så han var riktigt duktig på
sig. Okej. När får du syn på Mattias Flink? Kan du berätta om er första ögonkontakt?
Ja, det Då är det att vi ser en mansperson komma småjoggandes över den här gatan som heter Promenaden. Han kommer från vänster sida, avståndet ungefär 150 meter.
Mm.
Och han är klädd i militära kläder, gröna byxor och en fältskjorta med uppkavlade ärmar och har då ett gevärsliknande vapen i händerna.
Mm.
Och han går in på järnvägsspåret som löper jäms med den här gatan då. Och kommer i gående riktning mot oss.
Ser han er då, tror du?
Nej, det gör han inte.
Det gör han inte?
Nej. Möjligtvis att han kanske har sett bilen, men han ser inte oss. För då så hade han nog agerat på ett annat sätt.
Mm.
Så jag rapporterar det till de andra poliserna som fanns ungefär 250-300 meter längre bort vid på ett ställe. Jag kliver ur bilen, jag var ju förare, så att jag öppnar bildörren och sen så mellan dörren och avstolpen så sätter jag upp armbågarna på motorhuven och riktar in mitt vapen mot det här hållet.
Mm.
Bernt går ut på sin sida och ställer sig på knä bakom bilens högra hörn. Vi ser att han kommer gående så är han då borta på det här brohuvudet, eller ja, järnvägsbrons bortre huvud, och där finns det ett buskage.
Mm.
Och där försvinner han.
In i buskaget eller bakom?
Ja, in i buskaget då, eller bakom. Det vet jag inte om han är inne eller bakom, men där är han ett tag. Och det antar jag för att han vill sitta och spana och titta. Vad finns det för rörelse? Vad är det som händer?
Mm.
Och strax efter det, då ser Bernt att han kommer gåendes emot oss då. Och han går med sin fokus riktat upp mot Stadsparken. Och där han riktar sin blick lite mer åt vänster medan vi är på hans högra sida. Och jag har riktat in med k-pisten så jag har konet rätt i skallen på honom. Och jag tänker, nej, inte än. Och jag har en plan färdig i mitt huvud. Och det är när han syns i helfigur mellan de här järnvägsbommarna. Det är då det ska ske. Och vad är det som ska ske? Jo, jag måste fatta en rad olika beslut. Beslutet att skjuta, det är helt klart. Det ligger som ett nödvärn, som ett lock över hela Falun.
Jag skulle kunna tänka mig att du bollade med två alternativ. Skjuta i benet eller döda.
Nej.
Inte det?
Inte skjuta i benet.
Varför?
I det här läget så gäller det att oskadliggöra en som har skjutit ihjäl, vad vi då visste, fem personer. Då är det inte att skjuta i benet, skulle jag vilja säga.
Tänker man i det här ögonblicket någonting på... Alltså jag förstår det här med att oskadliggöra, att sätta stopp för det här som händer. Men tänker man, har man möjlighet att tänka när man befinner sig i en situation... Att det finns någon, hur ska jag säga, att det är viktigt att det är efterhand, att det finns en gärningsperson kvar så att man kan lagföra personen för det här brottet.
Ställa den inför rätta.
Ja, precis.
Nej,
har inte den möjligheten att tänka
nej,
så.
Inte i det här fallet.
Nej, okej.
Men jag vill säga en distinktion här, liksom att min tanke var inte att döda, utan att få stopp på ett pågående dödligt våld som innebär alltså dödligt våld för andra människor. Och det gällde ju också mig och Bernt. Men hur som helst. Jag har ju då fattat beslut att det är då det ska ske när han syns i helfigur. Och beslutet det är att jag ropar stanna polis. Och min förhoppning då det är ju att han har den här respekten kvar för ordningsmakten.
Mm.
Att han stannar och åtlyder våra order. Och att vi kan gå över till ett gripande av farlig person på ett säkert sätt utan att något skott behöver avlossas överhuvudtaget.
Mm.
Hur gjorde han? Hur reagerade Mattias Flink?
När jag hade ropat stanna polis så blixtsnabbt vände han upp sitt vapen mot oss. Och det var ju också ett scenario som jag hade att han kanske gör.
Just det. Mm.
När han vänder upp sitt vapen mot oss och då skjuter jag. Jag hade bestämt mig för att skjuta enkelskott, men det här k-pisten det är ett sånt där helautomatiskt vapen, så länge man håller in avtryckaren så då går det iväg skott. Så att jag var lite rostig på mitt avtryckarfinger så det gick iväg två skott.
Men Olavi, du avlossade det perfekta skottet.
Ja, precis. Så jag kommer fram till det. Varför det är det perfekta skottet. Så jag siktade mitt i bröstet på honom, där träffytan är som allra störst.
Du siktade mot bröstkorgen. Var tog skottet?
Skottet gick in på hans vänstra höft, för han vred ju upp sin vänstra sida mot oss. In genom höften och rakt igenom ben i höften, så att man blev ju totalt förlamad från höften och neråt. Det var ju då föll han omkull. Sedan så det här skottet, och varför det heter det perfekta skottet, det är att på lasarettet sen så klipper kirurgerna upp hans byxor, identifiera ingångshålet, klippte upp på andra sidan, hittade inget utgångshål utom en lätt bula precis innanför skinnet.
Jaha, satt han där alltså?
Ja, exakt. Så kirurgen tog fram en skalpell, snittade upp det där och plockade ut den här kulan som jag hade skjutit, och den var helt odeformerad. Och det är inte så konstigt, för det är 39B, den används inte längre, och det är den mest hårt mantlade kulan som finns.
Så det var inte det att den bara hade gått i mjukdelar, utan det var en så pass hård kula?
Ja, precis. Den hade inte gått genom mjukdelar, den hade gått genom ben, ändtarm och ben. Så att all den här energin som kulan hade när den slog in i den här kroppen, den avsattes också i hans kropp.
Och det är därför han blir så utslagen i ögonblicket kanske då?
Ja, precis. Hade kulan träffat det jag siktade för att slå ut honom direkt, då måste det träffa bröstbenet och slå av ryggmärgen. Då är det godnatt på en gång. Men om det hade träffat i lungan,
då hade han kunnat höjt sitt vapen. Och
han kunde ha kämpat emot upp till ett par minuter innan det hade blött igenom. Därför att då hade bara kulan gjort ett 9 mm mjukt hål genom kött.
Får jag fråga dig, när man har varit med om något sånt här traumatiskt,
ja,
hur påverkas nattsömnen kommande dagar? Mycket mardrömmar, oro?
Jag har aldrig haft mardrömmar, aldrig haft oro.
Nähe.
Nej.
Ja, då är jag imponerad. Jag skulle ju ligga i fosterställning och grina som ett barn antagligen.
Jag har svårt att föreställa mig. Jag hanterar ju inte vapen överhuvudtaget och aldrig varit i en sån här situation. Så jag har svårt att föreställa mig hur jag skulle reagera. Men jag höll på att säga, jag ska utmana dig lite. Vad sägs om det femte budet i sammanhanget?
Du ska inte dräpa eller döda.
Ja, precis. Ja. Var någonstans, alltså det är egentligen, jag tänker på det spontant själv i och med att jag är troende själv.
Ja, precis.
Vad händer inom dig?
Det budet hanterar ju mera det som Flink gjorde.
Ja,
och som
just
andra
det.
Gjorde. Råkar du ha någon bibel i närheten?
Nej, jag har den inte med mig här.
Nej, jag ska ta fram den då. Om vi läser i Romarbrevet 13 kapitlen, som handlar om den kristna och överheten. Och i dagens kontext så är ju överheten, det är ju den lag som vi har. Och som också poliser är underställda. Den som motsätter sig överheten går emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. Så att Gud är inte oordningens Gud, utan han är ordningens Gud.
Men samtidigt, men då möter man möter det dödliga våldet med ett dödligt våld.
Ja, precis.
Och det står ju samtidigt då i skriften att man ska vända andra kinden till. Nej, jag tänker bara, det är klart att man hamnar som människa, eftersom vi inte är fullkomliga, så hamnar vi i situationer som vi måste hantera på mänskligt vis.
Jag vill höra, Olavi, är det här första och enda gången du mött Mattias Flink?
Nej, vi har träffats förut efter 10 år tror jag. Efter 15 år var det.
15 år. Vem tog kontakt med vem?
Det var på mitt initiativ.
Varför gjorde du det, Olavi? Varför ville du möta den här massmördaren?
Det är för att jag ville se vad det var för typ av människa.
Vad mötte du för en typ av människa?
En människa som hade gjort ett enstaka hemskt brott och som inte är en kriminell personlighet, utan har en personlighet med ordning och reda kring sig och fasta normer och regler som han inte vill bryta. Men den här natten så blev det totalt kaos i honom.
Men ni möttes alltså 15 år efter skottet, det perfekta skottet, då möttes ni. Möttes ni på neutral mark eller inne i anstalt?
Det var med kriminalvården och på neutral mark i Stockholm.
I Stockholm. Hur kändes det att sitta med Mattias Flink?
Ja, jag tyckte det kändes helt okej, helt bra. Det var jag och Bernt också då.
Hur skulle du säga att han är då som person när du möter honom?
Ja, men lugn. Lyssnade på vad vi sa och han berättade lite vad han minns och kommer ihåg utav händelsen.
Mattias Flink, han är ju ute numera och ditt liv går ju också vidare.
Ja.
Hur går ditt liv vidare? Vad jobbar du med nu för tiden?
Ja, sedan 10 år sedan tillbaka så är jag idrottslärare. Och sedan så har jag nationell idrottsutbildning, tyngdlyftning här på Lugnet gymnasiet.
Olavi Blomfjord, tack så väldigt mycket för att du ville prata med oss.
Ja, tack.
Ha det gott.
Detsamma.
Tack.
Hej.
Olavi Blomfjord, alltså han som satte stopp för Mattias Flink. Gripande berättelse, eller hur Fatima?
Ja, verkligen.
Som du var inne på för en stund sedan så finns det 2 gemensamma nämnare här i de här morden, massmorden. Det i Falun och det i Örebro. Tillgång till vapen.
Mm.
Rickard Andersson, han hade vapen hemma. Mattias Flink, han hade det på jobbet, på regementet. Bekymmersamt det här, eller hur?
Ja, jag menar impulsen att fara ut mot det man tycker angriper en. Det är ju det närmaste grundläggande hos var och en av oss när vi känner oss trängda. Men det som gör att just de här impulserna, att det får såna fruktansvärda konsekvenser, de här 2 enskilda personernas mående vid ett specifikt tillfälle, det är ju att de faktiskt har vapen att tillgå. Därför att ingen av dem hade kunnat gjort så här stor skada utan vapen.
Rickard Andersson, han tog den lätta vägen ur det här. Han sköt ihjäl sig själv på plats. Mattias Flink däremot, han lever vidare. Han gör det med 7 personer på sitt samvete. Hur fixar man det, Fatima?
Ja, det rimliga någonstans det är väl att anta att man faktiskt bitvis inte fixar det. Jag vill ju oerhört gärna utgå ifrån att någonstans inom varje människa, även människor som har begått den här typen av fruktansvärda brott, så finns där en mänsklighet. Och när man kommer i kontakt med sitt känsloliv och med den här gnuttan mänsklighet man har inom sig, så måste det vara i stort sett omöjligt att leva med 7 liv på sitt samvete.
Ja, det är en gåta hur man fixar det. Olavi, han har ju faktiskt mött Mattias Flink långt efter deras möte i Falun för, 31 år sedan. Gjorde Olavi rätt, tycker du, som mötte upp Mattias Flink i frihet och pratade om det de hade varit med om?
Ja, man kan ju säga så här att på ett sätt så kan jag väl förstå att det fanns ett intresse både från Olavis sida och från Mattias Flinks sida att mötas. Jag kan väl uppleva att just de 2 vid den tidpunkten hade, vad ska jag säga, en möjlighet att själva bestämma om de ville delta i det här, och att de utgick ifrån någorlunda ändå jämbördiga positioner i den här dialogen. Och då kan jag väl ändå ha en förståelse för att båda kan ha fått ut någonting av det här mötet. Däremot så är ju jag den första att vara otroligt kritisk till alla de här medlingsförsöken som man har hållit på med genom åren, när man försöker få brottsoffer och förövare att träffas, och att man tror att det skulle uppnå någon form av läkningsprocess genom att göra så. Och jag vet inte, föreställ dig själv att du varit utsatt för ett våldsbrott eller en våldtäkt eller någonting, och sen får du förslaget att du ska träffa din förövare för att saker och ting ska kännas bättre sen. Jag tror inte alls att det kan kännas bättre sen.
Jag håller med dig, det låter lite vansinnigt faktiskt.
Ja.
Varför ska man så att säga förlåta sin förövare? Nej, överhuvudtaget?
Det är absolut ingen skyldighet att göra det.
Du Fatima, vi lever i en liten ankdamm. I den här branschen så känner alla på något vis. För många år sedan så fick jag ett brev från Mattias Flink. Då var det så att jag skulle förmedla en slags kontakt mellan honom och Svartenbrandt, var det tänkt.
Jaha.
Svartenbrandt, han ville skriva en bok om det här fallet.
Mm.
Och Mattias Flink, han svarade till mig, ja, det var tvärnej. Och han uttryckte att, jag tror han skrev ungefär så här att, tycker jag ska bli glad över att en gammal knarkpundare leker författare.
Oj.
Det var på den nivån.
Ja, det var hårda ord.
Har du haft kontakt med Mattias Flink eller något som rört det här fallet i ditt jobb?
Jo, men alltså det är väl klart att man genom åren har stött och blött fallet Flink. Särskilt då inom kriminologin. För att ända fram till nu då det här som hände i Örebro så är ju det här det värsta massmordet i svensk historia i modern tid. Men faktum är att där det har kommit mig riktigt nära Mattias Flink-fallet, det är faktiskt på det privata planet.
Berätta.
Jag har ju nämnt tidigare att jag råkade ut för ett överfall.
Ett överfall i ditt eget hem?
Ja, precis. Utav en person som tog sig in där. Och att det överfallet kunde ha kostat mig mitt liv. Och i tiden efter det här, alltså när allting pågår, när polisen har tagit förövaren och när den juridiska processen är igång, så mår ju jag naturligtvis inte särskilt bra. Utan jag hade en lång, lång period när jag väl i stort sett bara befann mig i mitt sovrum med neddragna persienner. Jag vågade inte gå ut, jag vågade inte interagera med människor.
Okej.
Och i det här sammanhanget så blir jag uppringd utav brottsofferjouren. De tar kontakt med mig. Och det är en man, och nu brukar inte jag nämna namn, men jag tycker att han förtjänar att hedras. Och den här mannen lever tyvärr inte idag.
Han gjorde något väldigt gott.
Ja, det är en man som heter Sven Alkstål. Sven Alkståls dotter var en av de flickorna som mördades uppe i Falun av Mattias Flink.
Okej.
Sven arbetar vid den här tidpunkten då för eller är engagerad i brottsofferjouren. Och han ringer till mig, och då är vi i tiden bara ett par år efter händelsen i Falun. Och jag är, mellan tummen och pekfingret, förhållandevis nära då hans dotter i ålder. Och han finns till för mig, och han talar med mig, och han lirkar fram någonting hos mig. Alltså jag går från, i de här samtalen med Sven Alkstål, så går jag från att vara i någon sorts levande död tillstånd till att ändå klara av att reflektera över min situation. Och han tar på sig själv att ringa upp mig flera gånger och finnas till för mig. Och det här är en mycket, mycket stor del av mitt tillfrisknande i det här utsatta läget som jag då befann mig.
Så Sven, han gjorde något väldigt gott helt enkelt.
Ja, mina tankar återvände ständigt till honom.
Du, det är dags att runda av. Först vill jag bara kolla en grej.
Mm.
Vet du varför jag tycker om Linda Skugge och Petri Krim och Maria Montazami?
Nej.
De följer oss på Instagram.
Wow.
Ja, vad heter kontot vi har, Fatima?
Får se nu. Det måste ju vara det här Fråga kriminologen-podden, va?
Helt korrekt. Du, jag kollade nyss på kontot. Full aktivitet råder där. Vet du hur många visningar vi haft de senaste 30 dagarna?
Nej, där är jag helt renons.
Okej, okay. 27 600 stycken. Det är inte illa pinkat, va?
Nej, verkligen inte. Tack.
Finns alltså alla anledning att gå in och spana lite där. Vad hette vi igen? Vad sa du?
Fråga kriminologen-podden.
Följ oss gärna där, alltså på Instagram. Och var gärna med oss nästa vecka, eller hur, Fatima?
Ja, men det tycker jag. Och veckan därpå, och veckan därpå, och veckan därpå.
I all oändlighet.
Ja.
Tack för att ni lyssnat.
Tack.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.